Det började faktiskt en vacker augustidag det också, för 2 år sedan då vi var med Martorna på en guidad rundtur där. Och hon var så inspirerande, vår guide, och berättade så fint om allt från tidigt 1200-tal och fram till nutid om gamla Vasa. Och då fick den där historien fart. Fast jag är ju själv uppväxt också i de där kvarterna, men man blir ju hemmablind, så det ser man ju inte när man går där. Fast jag har ju inte bott där nu på många år, men i alla fall.
Och den här berättelsen handlar om några människoöden under de här tiderna. Vi har bland annat 2 centrala kvinnogestalter. Kan du berätta lite om varför du har valt just de här kvinnorna, Elna och Amalia?
Ja, det är ganska olika. Lite kontraster kanske, så som det ju var med de här köpmansfamiljerna som var starka. Vasa var en stor stad och hade många köphus då under tiden. Och så fanns det ju de här som jobbade, och jag ville nu gärna ha med båda 2. Så blev det Elna och Amalia då.
Så de är väldigt olika, de är också 2 olika samhällsklasser. Ja. Elna är som sagt då mera kanske arbetarklass, och Amalia kommer från en köpmannasläkt. Och den här skillnaden märker man ju tydligt i vardagen också, precis så här, och hur de reagerar och hur deras liv ser ut och kommer att utvecklas.
Ja, absolut. Och det där tror jag var ännu tydligare då än vad det är i nutid. De förde sig och levde väldigt olika. Så. Jag har själv läst historiska romaner i 35 år kanske. Jag läser nästan inget annat. Så det är som där som har nötts in hur andra har skrivit, och förstås även om jag nu inte har tagit direkt modell.
Den här romanen tar sin början då när branden startar, och ungefär 3000 personer tvingades fly från Vasa under väldigt kaotiska former och försökte hitta då sen någon slags skydd och bosätta sig. Och både Amalia och Elna och deras familjer söker sig utanför stadskärnan. Och vad händer sen?
Sen kommer de till samma gård, och där möts de, och där möter de också en annan familj som är väldigt hjälpsamma, och de tar emot både de här 2 familjerna men också väldigt många andra. Och det ledde ju förstås då till brist på mat och vatten. Det var ju väldigt torrt, och det hade varit torrt hela sommaren, så därför brann ju allting väldigt snabbt upp också. Och så fortsätter det där då sen med bygga upp staden och riva ner gammalt och känslor som spirar och död och elände, utan att avslöja för mycket.
Nej, det är ju lite svårt att tala om den här berättelsen, för att här händer ganska mycket, och de här båda kvinnornas livsöden är på sätt och vis väldigt olika men på samma gång väldigt lika. Ja, för att de bildar familj och deras levnadsöden skildras parallellt, även om de vistas till slut på olika orter, så finns här en väldigt tydlig parallellitet i deras livsutveckling så att säga.
Det stämmer, ja. Fast det slutar ganska olika, men de är ju i samma ålder, där kring 20 båda 2, så att det är väl ungefär den inriktningen det tar då, i den åldern.
För att skriva en historisk berättelse så är man säkert givetvis tvungen att sätta sig in i en massa historiska texter också, så jag undrar hur den här arbetsprocessen har sett ut.
Det har varit många låneböcker och många googlingar och allt från att ha mätt kartor, hur långt det är, hur länge tar det att springa, till testa på andra och fråga och sånt. Så det har varit ganska omfattande. Det mesta så kan man ju tänka sig att det här måste jag ta reda på. Men sen så hoppas jag att det inte finns så många saker som jag inte har tänkt på. Men min lektör sa åt mig där först att de tvättar sig för mycket. Att ni tvättar dem ju sig sådär. Nej, så då fick vi sudda lite tvättning. Med många sådana saker, ja. Allt från båtar till kor och saker som jag inte är så bra på.
Nej, jag kan ju tänka mig just att det är svårt med de här detaljerna. Att tänka sig till exempel också hur man klädde sig och hur man hade ett jordbruk. Hur gjorde man, och här finns ett sågverk och allt sånt här. Det här rent praktiska vardagslivet så att säga, 1850-talet.
Absolut, och just som det där sågverket, så jag har nog läst så många artiklar och funderat hur lät den, och liksom en massa sådana saker. Men de fånigaste grejer som man ju tycker borde vara självklart, som att vad hade de för golv? Men nej, alltså man vet inte automatiskt. Men jag hittade i Sverige, det var något av de här Stockholmsmuseerna som hade en jättefin databas. där de hade såna här historiska saker. Och där har jag letat mycket.
Du sa att du själv är en stor läsare av historiska romaner. Vad tycker du att en historisk berättelse ska innehålla för att du ska bli fångad av den?
Den ska ju vara lite spännande och det måste ju hända någonting. Det kan liksom inte börja med att så gick hon hit och så gick hon dit och så for hon hem och så var hon hungrig, utan det måste ju hända någonting. Och det behöver ju inte vara en brand och det behöver inte vara ett mord, men någonting som kanske fångar en, att det är ett livsöde som ändrar på något vis eller så. Det har jag ju sagt om min bok och att nu när jag skriver på tvåan så det är ju svårt att slå det att en stad brinner ner. Det hittar man inte i bok två. För det blir ju ganska spännande med i och med det.
Men i bok två så kommer vi väl att fortsättningsvis följa de här människorna och deras livsöden och släkterna?
Absolut. Det tar vid bara några månader efter där det slutar i ettan. Så börjar det i Krimkriget riktigt i slutfasen.
Så då har du en del historiska fakta att bita i där också?
Absolut. Det har vi redan inlett.
Du har valt att grunda ett eget förlag för att ge ut boken Runsorina Books, och det här är väl tanken att det här är en första bok i en tredelad romanserie.
Absolut, jag är lite av en perfektionist så jag vill gärna veta vad som händer. Nu har jag ju gjort så att jag har använt Books on Demand för katalogisering och tryck, men förlaget är mitt eget och marknadsföringen. Men att det inte var det ju självklart, jag funderar nog länge och undersökte och så skickade jag den. Det var nästan lite tidigt, jag skickade den till något förlag, men det var ju som det tar så länge och jag har inte tålamod att vänta. Så jag tänkte, nej, jag gör det själv, så får vi se. Så.
Det är ju ganska många idag som skriver och som vill ge ut böcker. Och tycker du att det här med att grunda ett eget förlag är någonting som du skulle rekommendera för andra att våga satsa på också?
Det kan jag, men att man måste anlita proffs också. Man kan inte bara skriva och ge ut. Jag har ju använt lektör och redaktör och korrekturläsare, layoutare. Allt det har jag ju haft folk som har gjort för att inte skulle jag vilja ge ut en bok som är halvfärdig och sen gå runt med den och säga att läs det här, det är bra. Så det, jag rekommenderar inte att man gör det själv utan att ta hjälp. Det är nog så.
Sen är det klart att man har ju förstås insyn i hela processen på ett helt annat sätt när man ändå övervakar alla olika skeden.
Det är sant, ja. Och man får välja sin egen takt och man får beställa så många böcker man vill ha själv. Och nu är det ju så att jag har beställt åt mig själv några hundra böcker och sen så har jag behovstryck efter det, så att beställa någon på Adlibris eller så trycks det vart efter. Så behöver jag inte lagerhålla. Mm. Och det skulle man ju inte som egen utgivare ha råd med heller inte.